Ja, vi befinner oss nu i trefaldighetstiden. Och det är ju nästan halva kyrkoåret. Sträcker sig från efter pingst ända till fram till advent, domsöndagen. Den andra halvan då, första, det är från advent och fram till och med pingst. Det handlar ju om Jesus framförallt och vad han gjorde, hans verk och allt det här. Trefaldighetstiden handlar i stor utsträckning om oss människor, om hur vi ska leva och vad Gud naturligtvis vill göra för oss. Och jag läser dagens predikotext som är hämtad ifrån Lukas evangeliets 6:e kapitel. Och det här är hämtat, det Jesus talar här är från ett tal som kallas Jesus slättpredikan. Det finns två stora predikningar av Jesus beskrivna i Bibeln. Det ena är bergspredikan och det andra är slättpredikan. Jesus sa, var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser ni flisan? Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare, ta först bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan sedan ur din broders öga. Ja, det är rätt drastiska bilder Jesus målar upp. Tänker en bjälke. Ni vet hur en bjälke ser ut. Den är ju inte så liten. Ha den i ögat. Det vore inte så trevligt. Och det här sa han för mer än 2000 år sedan, den här bilden. Och det förstod människor då. Och jag tror att man också idag har ganska lätt att förstå vad bjälken i sitt eget öga egentligen betyder. Och förstår skillnaden mellan en liten flisa och en stor bjälke. Alltså att se felen hos sin medmänniska, men inte upptäcka dem hos sig själv. Och jag tänker att hade Jesus tagit den här liknelsen idag, det hade kanske varit samma, men han kanske också hade talat om att inte kasta sten i glashus till exempel. Hur ska vi då tolka det här med en bjälke i det egna ögat? Det hänvisas ganska ofta i kommentarer när man kring det här temat med bjälken i det egna ögat, när man inte ser sina egna fel, till en berättelse i andra Samuelsboken, 11:e och 12:e kapitel. Det är kung David. Det har gått bra för honom. Och han sitter där en dag och får se en underbar kvinna, Batseba. Och han tänker, wow! Det här vill jag ha. Det har jag ju rätt till på något sätt. Men han förstod ju också, han visste ju, eller fick sig tillsagt i alla fall också, att Batseba är gift med Uria. Det är hans fru. Jaha, men det här får jag ju lösa på något sätt, tänkte David. Så han placerade Uria längst fram vid fronten där det var krig. För då visste han att han blir snart av med Uria. Och mycket riktigt, Uria dör där vid fronten. Men det här uppskattade naturligtvis inte Gud. För Gud sände profeten Natan till till David. Och ger honom en bild. Det var en väldigt rik man som hade massor av får. Han skulle sätta till fest för sina vänner. Men så tänkte han, nej, jag vill inte ta något av mina egna får. Nej, jag tar hand den där fattiga mannen som bara har ett får. Jag tar hans får. Och så slaktar jag det och gör en fest. Och så kommer David, profeten Natan, till David och tar den här liknelsen om den rike mannen och den här fattiga mannen. Vad tyckte du om det, David? Och han säger ju direkt att det är inte klokt. Det är ju naturligtvis helt galet av den rike mannen att ta den fattige mannens lilla lamm. Den mannen är du, säger Natan då. Och då går det upp för David och vad han har gjort. Och i den 51:a salmen i Saltaren så ber David över det som han har varit med om då. Och det skriver han, eller ber till exempel så här då. Förbarma dig Gud, stryk i din nåd ut mina synder i din stora godhet. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Det blev en smärtsam upplevelse för David som han ju fick leva på något sätt med hela livet. Han upptäckte bjälken i sitt eget öga. Och det där har vi kanske varit med om. Det kan vara nog så smärtsam upplevelse att bli avslöjad. Det kan vi nog känna igen oss i, eller hur? Och sen har vi ju det här då med att förlåta och glömma. Är det samma sak? Nej, det förstår vi att det inte är. David blev förlåten. Gud förlät honom. Men David kunde aldrig glömma. Min synd är ständigt inför mig. Vi kan förlåta varandra och det ska vi ju göra. Och det uppmanar oss Jesus till. Men att glömma, det är en annan sak. För om vi har blivit sårade, kränkta eller svikna, så finns nog minnet kvar. Även om vi har förlåtit och skulden är borta, så som sagt var är minnet kvar. Och David är ju ett exempel på det. Att förlåta, säger vi ibland, ja, men det är att släppa taget om det som har varit. Och det är ju rätt. Men i en förlåtelseprocess så är det ju mer än en person involverad. Det är ju den som ber om förlåtelse, den som har gjort något tokigt. Och den som på något sätt har blivit utsatt för det som den andra har gjort. Om jag klamrar mig fast vid det som har hänt och inte vill ta emot en ursäkt, en utsträckt hand och säga förlåt, så händer det någonting lätt med oss. Vi kan fastna i det som har hänt. Och det leder lätt till taggar, till bitterhet, kanske till och med. Och bitterhet, vet vi, det vi inte kan glömma, det förminskar livet väldigt lätt. Och begränsa livet. För det som vi inte kan släppa gör att vi sitter fast på något sätt då. Och får det svårt att gå vidare. Finns det saker vi inte kan förlåta? Ja, det kan ju vara så att den som vi har sårat inte vill förlåta eller vill bli förlåten. Den gamla temat och rubriken för den här söndagen var hellre fria än fälla. Och det uppmanar ju Bibeln oss till gång på gång, att vi hellre ska fria än fälla. Alltid vara beredda att förlåta så långt det är möjligt och på oss tillkommer. Jesus börjar ju den här texten med var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Ordet barmhärtighet är en ganska bokstavstrogen översättning av latinets misericordia. Misery, vi har det i mercy. Cordia, vet vi, det är hjärtat. Alltså ett barmhärtigt hjärta. Ett hjärta fyllt av nåd. Ett hjärta för det bristfälliga. Ett nådefullt hjärta skulle man kunna översätta det med. När vi möter varandra med kärlek och barmhärtighet, vad händer då? Jo, då stärker vi gemenskapen med varandra. Och hjälper varandra att växa lite både som gemenskap och som människor. Och bli de som vi ju är ämnade att bli och som Gud vill att vi ska bli. Bli hela. Hjälparen, den helige ande, vill hjälpa oss med detta. Och motsatsen är ju då att bli nonchalant, illvilja, maktutövning, splittrar, drar isär. Och vi känner att det är två olika krafter som verkar här, va? Hur vill jag att andra ska vara gentemot mig? Vill jag bli bedömd och dömd? Nej. Vill jag bli bemött med ett öppet hjärta och sinne? Ja. Vill jag att människor, de jag lever med, ska se bortom mina fel och brister? Ja, tydligt och enkelt. I praktiken är det ju inte så lätt. Eller hur? Jag tänker på den bön som vi ofta ber i våra gudstjänster. Vår fader. Det är intressant att se där att Jesus på ett sätt delvis ger oss ansvar för vår egen förlåtelse. Har du tänkt på det? För vi ber där, förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som är oss skyldiga. I den gamla översättningen. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och det här är ju Jesus väldigt tydlig med. Vill vi bli förlåtna så måste vi själv vara villiga att förlåta. Han säger ju några gånger. Gå först och förlika dig med din broder. Kom sen till mig. Några korta ord om detta också med skuldkänslor och skam och skamkänslor som ju på ett sätt hör ihop med det här. Skuld, ja, det handlar ju om någonting man har gjort, bedragit, lurat, svikit och allt det där. Och skuldkänslor då, det är ju känslor som blir en följd utav det jag har gjort. Jag ångrar mig. Det är samvetet som säger, Roland, du gjorde fel. Skuldkänslor kan vara något positivt. Om det leder mig till att jag lär av det som har hänt. Mitt samvete är det ju som framkallar den känslan. Och då kan man tala om en sund skuldkänsla. För den leder mig till att jag lär av mina misstag. Till exempelvis ber om förlåtelse. Ordnar upp det jag har felat. En skuld kan förlåtas. Man kan dömas och få ett straff. Skam är någonting annat. Som inte främst har att göra med det jag har gjort. Utan handlar mer om vem jag är som människa. En skam kan man inte förlåta, eller hur? En skam måste vi möta på ett annat sätt. Genom kärlek och uppmuntran. Hur ska vi kunna förlåta någon som känner att jag är värdelös? Jag är inte värd någonting. För det är så djupa känslor som ligger till grund för det. Vi måste möta det på ett annat sätt. Och jag tänker att sången "Du vet väl om att du är värdefull", tycker jag sätter fingret precis på detta. Hur vi ska möta skammen. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du. Ja, vem är då felfri? Ingen. Jag läste en intressant artikel för ett tag sedan som handlar om just det här, om den trasiga mänskligheten. Den ofrånkomliga trasigheten fångar den mänskliga existensens sårbarhet, börjar artikeln. Att vi alla bär på ärr, brister och förluster. Att acceptera detta är inte ett nederlag utan ett sätt att försonas med sig själv. Det handlar om att det som är trasigt ändå kan vara vackert och helt. Jag tycker att den lilla skrivningen på något sätt fångar det Jesus vill ha sagt i den här texten och vid annat tillfälle också. I berättelsen om grandet och bjälken i ögat. Vi bär alla på grand eller bjälkar i våra egna ögon. Och när vi förstår det, upptäcker det, så händer det någonting. Och det handlar om det som Paulus tog upp i episteltexten. Att bära varandras bördor är på något sätt att mötas i trasigheten, i sårbarheten, i utsattheten, i mänskligheten. Det står ju där vi läste eller hörde, bär varandras bördor. Och strax efteråt, var och en måste bära sin egen börda. Är han kluven, Paulus, när han säger det här? Eller vad menar han? Finns det bördor vi inte kan dela? Ja, det här skulle vi kunna samtala mycket om. Det kanske vi kan göra runt kyrkaffet möjligtvis. Men att, för det är så stort. Finns det bördor vi inte kan dela? Jo, bördan av skuld kan vi inte dela. Den får jag bära. Jag är skyldig till något. Jag har lånat för mycket pengar. Jag har spelat bort dem eller jag har lurat. Den skulden är min. Vilka bördor kan vi då dela? Jag tror att det handlar om precis det som den där texten från den ofrånkomliga trasigheten handlar om. Att stödja, stötta, finnas där och dela tillvaron. För jag tror att det är det Bibeln uppmanar oss till. Det handlar om att dela själva livet. Det Jesus knöt an till i evangelietexten. Att vara barmhärtig. Att ha ett inkluderande sinnelag. Att inte döma och bedöma varandra. Utan bidra till en varm gemenskap. Där vi möts i ögonhöjd. Jag tror vi sjunger den kören. Ni kan den här. Där barmhärtighet och kärlek är, Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud. Där är också Gud. Där barmhärtighet och kärlek är, där är också Gud. Där är också Gud. Där barmhärtighet och kärlek är, där är också Gud.